Med hela 9 gram isär i bagaget vet man att klass är att vänta. Den 5 november gästar Eva Dahlgren Trollhättan och Folkets hus Kulturhuset. Biljetter, ja, det hittar ni som alltid på www.trollhattan.fo.se. Ladies and gentlemen, rock and roll. Välkomna till vår resa genom MTV:s revolution. Idag ska vi dyka ner i hur en enkel musikkanal förändrade världen. När MTV slog upp portarna den 1 augusti 1981, då var det inte bara början på en TV-kanal utan starten på en kulturell revolution. Och det är det vi ska snacka om i veckans avsnitt utav Geekpodden med mig, Magnus Sörensen, och
Magnus Skogsberg.
Dessutom har vi med oss två otroligt vackra herrar ifrån en lokal superbra podd som heter Musikpodden 1, 2, 3, 4.
Torbjörn Tabbe Jackson sitter här.
Och jag heter Lars Berger.
Och det här är ju så himla härligt, för jag har ju alltid velat göra någon sorts samarbete med er. Det är så jäkla kul att vi har en väldigt bra musikpodd så här lokalt. Och jag tänker att för alla lyssnare så måste vi ju passa på att berätta vad Musikpodden 1, 2, 3, 4 faktiskt är för någonting. Så sälj in det snyggt nu.
Man kan säga att det är 5 herrar i sina bästa år som sitter och nördar ner i olika ämnen kring musik. Det kan vara olika band som vi fokuserar på i vissa avsnitt. Det kan vara olika årtal eller genrer. Och ibland så har vi gäster inbjudna och snackar med om musik. Vill du lägga till något?
Nej, det var ju helt perfekt.
Det var bra, va?
Ja. Det är så inövat, det sitter så. Du bara fopp.
Ja, nej, men vi är ju inte lika rutinerade som er. Ni har ju hållit på i typ 15 år snart. Eller vad var det?
Ja, vi är 13 år. Snart 15.
13 år, ja. Ja, men det närmar sig. Ja. Matten är inte riktigt med. Men i alla fall, länge har ni hållit på. Och vi har ju också i våra mått mätt ganska länge. Vi närmar oss 5 år här nu snart.
Oj då, oj då.
Så att, det är ju kul ändå.
Det är jättestort för en podd skulle jag säga, att 5 år ändå. Alltså, för så har vi alltid tänkt att hur många poddar man lyssnar på har egentligen hållit på så många år. Mm. Ofta så slutar ju poddar antingen för att de kanske har sagt sitt eller för att de har tröttnat på varandra eller på det de gör. Men både ni och vi kör ju vidare och verkar ju inte visa riktigt någonting över att vi saktar ner. Det är snarare tvärtom.
Ja, det känns ännu roligare nu än någonsin.
Ja, verkligen. Ja. Det blir som en boost. Vi har verkligen kommit in i det här och vi släpper avsnitt varannan vecka. Ni släpper väl varje vecka. Men våra avsnitt har ju ofta en tendens att bli ganska långa. Så det är en del som ska efterfixas kanske.
Men det är ändå stort att gå från var tredje vecka till varannan vecka som vi har gjort nu.
Ja, precis.
Det känns ju som ett steg i rätt riktning.
Och Musikpodden 1, 2, 3, 4, det kan man lyssna på Spotify, precis som ni kan göra med Geekpodden. Men de finns även på YouTube där de lägger upp diverse avsnitt, så det kan ni se dem också.
Och andra plattformar där poddar finns,
ja,
som man brukar
så
säga.
Klart. Så är det. Men idag hörni, då har vi valt att snacka om MTV. Den här musikkanalen som revolutionerade populärkulturen. Och när jag började kolla lite inför detta så där, kastade ett öga bakåt i tiden. Så här, hur var det egentligen? För det är så lätt, man går in på YouTube och så kan du titta på massa klipp från MTV. Mm. Hur det såg ut, hur reklamen var, vilka musikvideor som var heta, hur alla VJs såg ut och alla program och sådär. Och jag fick en sån här riktigt god varm känsla att vara tillbaka igen till den tiden när jag spisade, som man väl säger i Norge i skolan. Spisade,
äta, ja.
Spisade MTV, spiste. Jag åt verkligen MTV. För det var ju sådär, för mig i alla fall så var det ju hem från skolan ihop med något mellanmål och sen satte man sig framför MTV. Mm-hmm. MTV gick även på kvällar såklart hemma, det gick på morgnar, det gick jämnt MTV ett tag. Så för mig var ju, och för många andra tror jag, var MTV en kompis så där man hängde med MTV och med alla andra som tittade på det. Det var någon sån här gemensam mötesplats fast man satt för sig själv. Mm. För alla tittade på det som man kände och man pratade ju om det i skolan sen eller var man nu efter skolan också när man var äldre. MTV har ju hållit på länge liksom, men jag gick ändå i skolan när när MTV slog igenom. Det är också lite intressant. Vi är lite olika generationer. Jag vet inte vad vi har för åldersspann på oss här. Jag föddes ju 81 när MTV föddes.
Och jag föddes 10 år före dig då.
Och Lars?
Jag är 63. Ja.
Jag är 78, så du och jag är ju i stort sett samma generation.
Ja, så vi har lite olika så här, när man tittade på oss, kanske hur man tittade och sådär. Vilket kommer säkert märkas med vilka musik man fastnade för och hur man tittade på det och sådär.
Jag vet ju att du växte upp på Läxtorp, eller hur? Och ni var ju typ först i Trollhättan att få kabel-tv och sådär också.
Ja, det var väldigt märkligt för det fattade inte vi då, eller jag i alla fall. Så här, det var ju bara, det dök upp på tv när jag tittade på det. Vi hade ju kabel-tv, Sky Channel. Det var guld man skulle kolla på barnprogram och grejer. Man kollade på Transformers och allt möjligt sånt där. Och sen var det MTV med musik och jag fattade ju på efterhand många år efter varför vissa ville komma hem och titta på tv. Det var så här, man kom och gick in på mitt rum och chilla lite. Nej, men kan vi inte dra på tv:n? Det var ju för att de inte hade det.
Just det.
Jag hade en kusin som kom till mig och ville sova över på helgen för att kolla på Transformers och He-Man på morgonen. Det fattade inte jag heller. Bara kolla på det hemma då.
Varför är jag plötsligt så här populär?
Ja.
Det stämmer inte.
Nej, men det som var coolt var att vi var ju omedvetet väldigt tidiga. Jag hade ingen aning om det. Vi var tidiga med att ha MTV i våra liv.
Jag var ju en av de som inte hade kabel-tv hemma.
Ja, Tabbe stod ju utanför mig varenda helg. Kan vi inte
knacka det?
10 år äldre.
10 år äldre.
Med sovsäcken under armen.
Nej, men jag minns att morsan hade några bekanta som bodde på ett område som hade kabel-tv. Och på något sätt så lyckades jag tjata till mig så att jag köpte tomma VHS-kassetter. Mm. Så jag satt hemma hos dem. Morsan stack hem, liksom, men jag satt kvar där i vardagsrummet med, på Rec och Play och spelade in musikvideos som jag fick med mig hem sen. Och i början så hade jag ju inte ens egen VHS-spelare hemma, men sen köpte vi ändå med fjärrkontroll.
Du satt och tittade på bandet?
Jag tittade på bandet, jag har det i alla fall. Men sen när jag kunde spela det då så hade jag ju den här toppmatade varianten då med en fjärrkontroll som hade sladd.
Bra grejer.
Ja, över hela vardagsrumsgolvet.
Magiskt. Ja. Det där är ju ett tidigt minne från MTV och det är ju lite min introfråga, tänker jag. Då får ju Lars svara på den istället. Vad har du för tidigt minne av MTV, den här musikkanalen?
Ja, alltså, jag är ju från Vänersborg då.
Hade ni kabel-tv?
Ja, så det var ju, berodde ju lite på var man bodde.
Det har väl kommit till Vänersborg nu, eller?
Ja, nästan överallt. Nej, men jag vet att jag bodde på ett ställe, en lägenhet där det fanns då. Så, och jag hade videobandspelare ganska tidigt. Så jag, med ett sånt sladd som du pratade om. Så man satt ju liksom och gjorde sina bland VHS-band. Mm. Men det som jag kanske kommer ihåg mest är nog när Headbangers Ball och det där kom in i MTV. Det var ju inte med från början. Utan,
nej.
Och även hela grunge-vågen, då var det väldigt mycket MTV för mig.
Ja, det var ju apropå Headbangers Ball, det var ju en period där de visste nog inte riktigt vad de höll på med från början och sen kom det ju till nya grejer allt eftersom när de upptäckte vad som var populärt och lite sådär, och Headbangers Ball blev ju skitstort verkligen.
Ja, verkligen. Ett tag var det ju nästan bara hårdrocksvideos på MTV, det var ju liksom inte något annat som gick.
Ja, när grunchen slog igenom så tog ju det över rejält. Och där har vi ju såhär 91 när Nirvana, Pearl Jam, alltså alla de här, Soundgarden var ju också, alltså det är hur mycket som helst. Ja, och det är ju bland de mest spelade på 90-talet, grungen. Även när grungen var slut så spelade det så många av de här.
Jag tror det var sagt i början av de som startade att det var i början var det skulle vara fokus på pop och rock. Det var det som var grejen i början. Jag har sett ett dokumentär om det, pop och rock, så blev det ju sen diversifierade de ju sig allt eftersom. Men
och det var ju den tiden, alltså det var ju 1981 då, som det startade igång, så då var du ju mitt i
poprock liksom, syntpop. Men jag läste också där att 1983, när Billie Jean var den mest spelade låten i USA ungefär, så skivbolagschefen för CBS, han hade ju, de ville inte spela den videon, den Billie Jean. Och det sägs ju att han, CBS-chef där, kontaktade MTV att om inte du spelar den här videon så, för de vill inte spela den. Nej. Och då kommer vi att dra tillbaka alla plattor och sånt från er. Och det fullständigt exploderade. Så man kan säga att det var en milstolpe för en ny typ av musik då.
För det var ju väldigt vitt i början, har man förstått.
Exakt, det var det de sa. Att, men de hade väl någon aning om att vi ska pop och rock och det är mest vita artister eller vad man ska säga. Men det tog skruv då, så att de insåg att för att överleva så måste vi ju ha god relation med skivbolagen. Mm. Så att de spelade Billie Jean och det var liksom ett första steg då att utvecklas.
Och sen finns det även en David Bowie gör ju en intervju där han gör en intervju med chefer från MTV tror jag det, och han ifrågasätter ju det här på ett ganska, han ger sig liksom inte. Nej. Så han får ju stå till svars lite för detta, så det är också nog en anledning till att det
han svarar, ja det är någonting som vi tittar på säkert.
Ja precis, kommer det är klassiker.
En VJ han pratar med liksom.
Vi har tillsatt en utredning.
Politikerspråk nummer ett liksom.
Skogsberg, tidigt minne från MTV.
Ja, det var ungefär som du var inne på det här. Jag minns att jag och en kompis, jag hade ju flera vänner som inte hade kabel-tv, och jag vet att vi på den tiden så hade du ju som sagt VHS, alltså då låg vi på golvet framför tvn och framför videon och med varsin tom kassett, och så fort det var en video som den vill jag spela in, så satt man in den så här.
Fan vad jobbigt.
Ja, och sen så kollar man på en meters håll så här med handen under hakan och så här, och nu kommer den, så är det mitt ut med din kassett och så in med min kassett. Mm. Ja. Då ska man sitta flera timmar på golvet och bara vänta på oss. Och till slut så hade man ju ett blandband med det som man själv gillar. Ja, den vill inte jag ha, men den vill jag ha.
Så. Och andra halvan av låten, för det tar ju en stund att byta kassett också.
Exakt, och så få in play och så. Så att du fick ju liksom, ibland så var det en halv minut eller till och med en minut som försvann. Ja. Men det var ju väldigt, väldigt charmigt liksom, att liksom föreviga det på en VHS-kassett.
Men det är ganska roligt att alla i alla fall ni då har era minnen är att ni ska spela in från MTV. Mm. Ni ska liksom ser alla här. Ja. Det var det vi gjorde. Vi ville bara ha.
Ja, men det är klart.
Man var ju fast i det här fysiska träsket fortfarande.
Ja, men det är precis så här som att det här måste vi spela in, för annars kommer vi aldrig kunna få det.
Nej, nu eller aldrig.
Ja, nu eller aldrig, lite så. Men det är ju intressant, så gjorde jag också såklart på något sätt, men det var kanske inte det första jag tänkte på. Men sen kan man ju tänka så här, MTV var ju i stort sett ett stort skyltfönster till skivaffärerna. Mm. Det var ju här vi såldes på allting på den här tiden. Det blev ju helt nytt. Annars fick man gå till affären och gå runt och titta, vilket är bland det är det bästa såklart. Men här fick man ju så här, allt nytt direkt var boom. Och så hade du på bild också. Mm. Du fick en visuell connection med låtarna, med artisterna, både via musikvideos, intervjuer, konserter och allting, och sen sprang man såklart iväg till musikaffären och lyssnade på mer och köpte skivor.
Mm. Magiskt,
så var det.
Jag hade på 90-talet så hade jag fått en skitfräck VHS-bandspelare som man kunde lägga in små emojis, som man kunde göra olika små loggor och sånt där, lägga in själv. Det var skitfräckt alltså, när man filmade. Och jag spelade in musikvideos som ett blandband. Mm. Och sen så gjorde vi egen musik, och min kompis så här, som egna musikvideos. Och så gjorde vi en egen MTV-logga uppe i hörnet. För vi tyckte att då såg det ut som på riktigt.
Vad fräckt.
Och tänkte att om någon hittade det här videobandet någon gång så tror de att vi har varit med på MTV. Det är ju fräckt.
Coolt.
Ja.
Mm. Fränt.
Ja, så fräcka var vi. Men ditt första minne då, Magnus, berättade du det?
Ja, men det är ju det att jag, att, precis som Magnus, att man liksom skyndade sig hem efter skolan och satt och man tog, varje dag. Minnet är att man alltid gjorde, det var samma ritual, hem från skolan, mellanmål, kollade på det, satt och väntade på the next big thing hela tiden, så här, vad är nästa grej? Så. Mm. Och man var ju så mottaglig på den tiden. Jag var inte inne i en genre, utan allt var intressant. Visst, allt var inte bra, men jag var inte sådär, nu kommer en rapvideo, det kan jag inte lyssna på för jag är hårdrockare. Utan jag tittade ju på allt, typ poprock, hårdrock, rap, synt, alltså allting. Så.
Där är jag ganska lik dig, tror jag. Jag var väldigt bred. Och kunde spela in både hårdrock och synt en annan dag liksom.
Ja, men det är ju så här, bra grejer är bra grejer. Och det var ju guld då, för det var ju som en jäkla fiskedamm av nya grejer.
Ja.
Så att, nej, men det är mitt minne. Så att, men jag tänker så här, liten enkel pop-quiz som säkert alla kan. Första videon som spelades 1981 på MTV USA var?
Det var ju den som står där alldeles bredvid dig, Buggles.
Ja, jag har ju ställt upp den här för att vara snälla så att ingen, så att ni inte misslyckas på första frågan. Buggles, skivan The Age of Plastic, den är väl egentligen från 70-talet skivan, men de fick ju äran att göra en musikvideo till den här. En video som kanske inte åldrats jättebra, men som,
men den var ju väldigt hipp då.
Ja, den var riktigt hipp då, och det är fortfarande, kan jag säga så här, skivan The Age of Plastic med Buggles, fantastisk skiva. Och låtarna som står här uppe är inte ens de bästa, utan det finns andra låtar på som är fantastiska. Så att ut och rota i skivbackar efter den.
Trevor Horn och Jeff Downes, som även var med i Yes ett tag.
Precis.
Eller Jeff Downes är ju med fortfarande.
Men då kommer ju då frågan som jag inte har svar genom att lägga upp en vinyl där bredvid mig. Vilken var den andra låten?
Det var ju Pat Benatar, va?
Snyggt.
Mm. You Better Run.
Yes.
Ja,
yes.
Kolla, vet du. Den trodde jag inte ni skulle ta. Det är en sån där som man,
jag har det på papper här framför mig.
Ja, jag har fuskat. Herregud. Ja.
Vi har ju förberett.
Ja, vi har faktiskt alla papper här. Det kan man ju se om man tittar på videoversionen som Musikpodden 1, 2, 3, 4 kanske lägger upp. Det filmas i alla fall här idag. Det är alltid trevligt.
Viktiga papper.
Viktiga papper. Sen 87 då, då kommer ni till Europa. Och då är det en helt annan låt.
Ja, men då är det väl Dire Straits. Deras Money for Nothing, va?
Precis.
Och de sjunger ju till och med i intro det, I want my MTV. Eller
Sting.
Vad? Va?
Sting sjunger.
Är det Sting som sjunger det?
Ja.
I början?
Ja. Ser du? Ja. Vad man lär sig när man lyssnar på Geekpodden och Musikpodden 1, 2, 3, 4.
Det visste inte jag.
Nej. Ja, men därför det, du har Lars.
Men det gör de i Dire Straits också. Ja. De sjunger ju Play the Guitar on the MTV. Mm. Ja. I texten här.
Ja, precis. Ja. Precis. Ja.
Men det hade väl att göra med någon, något sån här... vad heter det? Reklam, alltså att de ville befästa det här med MTV. Då hade de ju massa artister som sa just det här, I want my MTV.
Ja, jamen, det var liksom ju
hela tiden som bara poppade in så.
Ja, det var ju sådana promos som dök upp hela tiden.
Ja.
Och det som är intressant om MTV då, förutom att den påverkar i oss, och det påverkar även artister så sätt att de fick helt plötsligt en annan plats att marknadsföra sig själva. Mm. Och det kunde de göra via musikvideos som inte var nytt, men det var väl nytt att alla skulle göra det. Och man kan göra det på väldigt olika sätt. Det blev ju verkligen som, helt ärligt så är ju MTV en reklamkanal då, kan man säga. För allt detta är ju reklam för artisters nya låtar. Men det utnyttjade även folk och gjorde fantastiska konstverk, kan man säga, i form av magiska videor som vi aldrig kommer glömma. Och videor som är så dåliga så vi aldrig kommer glömma dem också. För det kostade väldigt mycket pengar att spela in en video.
Det lades ju mer pengar på videon än själva skivproduktionen.
För många gjorde det verkligen. Ja. Sen ser man ju på dem som inte har lagt en krona, men det är ändå, det är ändå videos som man kommer ihåg. Men som du säger, det var svindyrt att göra. För det var ju också så här, alla skulle ju toppa varandra hela tiden med bombastiska videos, och det blev ju mer och mer bombastiskt och nytänk och grejer. De bara slog som att vara coolast och hippast hela tiden. Och det är klart det kostade pengar. Så att spela in en skiva kontra att spela in en musikvideo var två helt olika budgetar.
Men att inte ha en musikvideo roterande på MTV, det var ju en jättenackdel för de banden som ville hålla sig i Europa, såklart. Hade du en video som roterade på MTV, då fick du exposure. Det var ju klart att det betydde mycket för skivförsäljningen och populariteten. Tänk med hårdrocksballadernas tid. Det var ju liksom en hårdrocksballad skulle ju ha en video, såklart, och den skulle ju snurra liksom hela tiden. Annars så var det var ingen hit annars.
Nej, men det, på den här tiden var det ju, syns det inte där så finns det inte.
Nej.
Det var ju det vi tittade och fick allting. Så att, jag tänker så här, videos, det var ju himla mycket videos, så vi kommer ju inte kunna nämna en promilla av dem. Men videos som har satt sig i huvudet långt bak och för er på något sätt definierar MTV-eran. Och det kan vara egentligen när som helst på den här eran. Så videos som vägrar dö, videos som ni alltid kommer tillbaka till, som ni ska ge exempel på MTV.
Ja, men jag har ju några som är, ett favoritband som jag har är ju Genesis. De hade ju en hel del musikvideos. Bland annat den här
Illegal Alien.
Nej, den är inte så, den kommer man
väl inte. Vad dyr den jäveln.
Nej, men jag tänker på Land of Confusion. Den är ju en sån med Spitting Image dockorna där.
Ja.
Den kommer man ju ihåg för att den var lite speciell och ganska rolig, de här karaktärerna.
Verkligen.
Sen har vi ju Peter Gabriel, hans Sledgehammer. stop motion-videon som är också...
Ja, det fattar man ju inte något. Hur är det möjligt?
Hur har de gjort det här?
Det är den mest visade videon i MTVs historia, dessutom.
Det är det så? Mm.
Kul att alla har minna. Jag minns, skulle just prata om den video som jag minns. Det var en väldigt märklig video, men jag kunde inte sluta titta på den.
Nej.
Sledgehammer med de här ler, stop motion och sånt.
Ja, precis.
Speciellt. Blommor som växer och blablabla.
Och sen gjorde han ju från samma skiva den här duetten med Kate Bush. Så gjorde han ju en helt motsatt form av video där de bara står och kramas på någon form av rondell som snurrar. Och så när det är Kate Bush tur att sjunga så har hon ansiktet mot kameran och sen så är det Peter Gabriel och har de snurrat runt i en tagning. Mm. Väldigt enkel, men tänk att synka det där. Så det är ju två väldiga skillnader på video, men de kommer jag ihåg.
Don't give up.
Don't give up heter jag, det kanske jag inte sa, precis.
Nej, jag var ju fastnade ju stenhårt för hela grunge-vågen. Och jag tänker att en av de första sakerna som fick mig att fastna i grunge-träsket, det var ju när Pearl Jam's Alive kom på.
Mm.
En ganska enkel video på ett sätt, för det är ju typ som en, och jag tror till och med att det är en live-tagning som de har filmat, och det är svartvitt och ganska grynigt och sådär. Men den, jag kan se den framför mig nu, att den startade någonting för mig som jag sen, för då hade jag tänkt att nu kommer jag bara lyssna på gammal musik, jag kommer inte upptäcka något nytt. Precis före det kände jag så i mitt musikliv, och sen så kom grunchen och sparkade in alla dörrar igen, så det var jättehärligt. Så det var väldigt mycket grunge ett tag, det var Spoonman med Soundgarden där som är jättebra tycker jag, och även Temple of the Dog, Hunger Strike, väldigt bra video. Och sen har jag mycket hårdrocksvideo som sitter kvar, med framförallt då Van Halens roliga videos, Jump och Panama, väldigt härligt. Som jag kommer ihåg.
David Lee Roths video som han släppte där, Skyscraper, den han är på någon bergsklättring.
Just det.
This is just like living in paradise, den kommer jag ihåg också.
Jättebra.
Cool video.
Härlig. Bra platta också förresten.
Ja.
Still of the Night med Whitesnake. Den kommer man ihåg. Oh, den är ju cool alltså.
Mycket höga hår.
Ja. Mycket spray i håret.
Ja, 80-talet var ju hårsprays. Shit vad de sålde hårspray. Ja. Alla hade ju de här puderfrillerna.
Det var därför de var så dyra videosarna.
Det mesta gick till hårspray. Och ozonlagret försvann. Ja, Skogsberg. Hade du några...
Ja, jag tyckte ju att... Jag tyckte Bon Jovi hade tuffa videos. Så kom den Only Lonely från andra plattan. Det var ju liksom som en film.
Mm.
Jag tyckte Santa Fe från soundtracket till Blaze of Glory var jävligt bra. När Kiss släppte sin Revenge-skiva 92 och den videon till Unholy kom. Det var ju som, vad är det här? Vad har hänt med dem liksom?
Mm.
Från det här så blev Dark, det liksom, det var så helt doom and gloom. Och Gene såg helt otroligt cool ut i den videon. Ja. Så den bara, vad är det här liksom?
Bra, men det är väl deras grunge-platta va, eller?
Nej,
det är den efter
nej.
Den va?
Mm-hmm. Revenge kom 92, det är inte grunge utan det är så här... Det är rätt platta fast vid fel tillfälle liksom.
Mm. Den är jättebra.
Jättebra.
Nu visar jag här för Lars via Kiss Revenge på vinyler hur de såg ut då. De är väldigt snygga.
Ja, väldigt fokuserade. Det var liksom, de fick ett uppsving det året. De var även med, du kommer ihåg att Headbangers Ball hade en fantastisk Kiss-special 92. Och i samband med det släppet då.
Mm.
Det var många videos och vi redan pratade om Twisted Sister innan, men alla de här hårdhetsbanden hade ju Mötley Crüe hade ju några fantastiska videos också.
Dr. Feelgood är ju en bra video.
Ja, absolut. Så det finns mycket. Det var, när man tittar på MTV så stannar du tittar ju en bra stund. Du satt ju inte bara och lyssnade på du visste vilka, ju mer du kollade på MTV desto mer visste du vilka program du skulle kolla på. Dial MTV eller Most Wanted eller Headbangers Ball eller vad det nu heter. Men,
jag vet att jag fastnade för alla videos, alltså, alla hade ju inte videobudget.
Nej.
Utan det fanns ju de här indie-banden som också fick göra sina egna videos. Det var väldigt mycket gryniga saker och man såg det var i slow motion och sådär. Men de hade ju ett eget program som hette 120 Minutes. Som, jag tror att det började som, eller om Alternative Nation kom efter Och där var ju Smells Like Teen Spirit som gjorde sin debut där. Mm. Den hade ju lite mer budget då. Men jag vet att jag lyssnade, att det var verkligen min sorts musik. Men videosarna var liksom inte så mycket att titta på, utan det var mest att man hade någonting till musiken då, om man säger så. Nästan noll budget tror jag att många av dem hade. Men det var ju Sonic Youth och jag vet att jag hörde The God Machine första gången där och fastnade stenhårt för dem.
Smells Like Teen Spirit hade ju ganska låg budget om man jämför med alla andra. Den här $30,000 tror jag. Aha. Och det jag menar, jämför vi det med Michael Jacksons och Janet Jacksons dyraste på $8 million. Mm. Så är Smells Like Teen Spirit, med tanke på hur legendarisk den blev, väldigt billig. Mm. Men där ska man också tillägga att så här, pengar i videos, det avgör ju liksom inte, utan det har ju med hur videon och låten gifter sig med varandra också. Mm. Och Smells Like Teen Spirit, förutom att det är en fantastisk låt och en legendarisk platta, men den passar ju perfekt det här sletna, stökiga, enkla också, som de stod för. De ville få någon sån här Ramones-punk-känsla i det hela. Mm. Så det är bevis på hur man kan lyckas med bra mycket mindre budget än med de här stora på den tiden. Mm. Sen tänkte jag på, Lars, du var inne på Pearl Jam. Jag kan ju lägga till att jag tyckte Jeremy som video, svimer från samma platta från Ten. Fantastisk låt. Men
den
också
är lite mer skriptad. Om man säger
ja, så. Mm. Men den är väldigt emotionell. Den slår ju väldigt hårt. Alltså låten är ju det som låt, men med videon till så tycker jag att den slår väldigt hårt. Det här om den här pojken som mobbas i skolan. Och det, jag lyssnar om den nu nyligen och det är så här, den slår ju fortfarande på samma sätt. Mm. Och sen Magnus, du var inne på Kiss. Jag hade ju också lite Kiss som var bland mina. Jag har ju, när God Gave Rock and Roll to You kom så var det helt
såld. Det är också
såld.
Från samma skiva.
Ja, det är från samma skiva, Revenge. Där. Det var också soundtracket till Bill and Ted's
Bogus Journey.
Ja, en av dem. Det är ettan eller två. Ettan är det väl. Ja. Excellent Adventures är kanske ettan. Bogus Journey är tvåan, tror jag.
Den videon gick väldigt mycket.
Ja, den gick stenhårt. Där, så den gillade, och sen gillade jag väldigt mycket Crazy Crazy Nights. Nu vet ju hur den var med mig. Ofta. Sen finns det ju många andra sådana legendariska videor som de flesta har sett. Alltså alla har väl sett Paul Simon, Call Me Al,
ja,
med Chevy Chase som går in. Jag trodde ju att det var Paul Simon som var han. Jag visste inte vem som var vem. Tänkte, Paul Simon är bara någon sån här, han är den roliga sidekicken.
Ja.
Men det visade sig att det var tvärtom. Och det är en magisk video. Den är ju helt oslagbar. Filmar i ett rum bara.
Det är så enkel liksom.
Men ja, det är så jäkla enkelt. Men det är också, vi är ju väldigt stora Chevy Chase-fans.
Ja.
Och det var ju inte då. Du visste, då var ju det Paul Simon för mig.
Ja. Jag tänkte alltid, vem är han den jävligt långa snubben? Tänkte jag hela tiden.
Ja, jag var tvärtom. Jag tänkte, vem är hans lilla sidekick?
Okay, jag visste inte vem
han var. Det ser ju ut som han är en sidekick, verkligen.
Jobbig jävel, Chevy Chase.
Ja, han är det, absolut.
Han verkar ju inte vara jättelätt att samarbeta med.
Också en intressant dokumentär, apropå dokumentärer, finns en ny där. Men i hans storhetstid som humorlegend så var han ju fantastisk. Mm. Bara Fletch-filmerna, till exempel.
Ja.
Det är en helt annan på det. nej, men sen finns det, herregud, vi skulle kunna namedroppa videos hur länge som helst. Michael Jackson, Thriller.
Men det måste jag säga, blev ju också ett nytt grepp där, att man gjorde musikvideos som var som långa små novellfilmer.
Ja.
För Thriller är ju så mycket mer än bara låten. Det är ju en hand.
Ja, det finns olika
versioner. Det är som en liten film,
Det är som en liten film, minifilm. Ja. Men handling.
Ja, men han gjorde ju så. Han gjorde ju kortfilmer, som du säger, av många videos. Den, han gjorde det senare med Ghost till exempel. Den blev jättelång. Den,
Bad är väl också ganska lång. Också Scorsese, va?
Ja, men alla, många av hans videos finns ju längre versioner. Sen började han ju göra långfilmer av det, som med Moonwalker och med, vad heter den? Smooth Criminal finns en längre version. Och, jag tror de snackar om att den Ghosts, den långa versionen av den, kan vara den dyraste musikvideon, men det är inte bekräftat. Så att det,
men var det Michael Jackson som började med sådana långa? För det var ju fler artister som gjorde på samma sätt. Så här långa versioner. Fast
det
på
känns
MTV
som att Thriller var först.
Thriller måste varit först. Och han satte liksom ribban på något sätt. Och så var det en del andra som tog efter. Jag vet, David Bowie gjorde en 84 Blue Jean. Den finns ju en lång version också. Och många andra som tog efter det också. Och sen olika typer utav videos. En del stod ju bara och spelade eller spelade live, att det var som ett live-framträdande fast de var playback. Medan vissa var som en handling. Det kanske gick en parallell handling samtidigt som bandet stod och spelade lite. Ja. Eller bandet inte var med alls ibland också, faktiskt.
Precis.
Kommer ni ihåg Yellow, deras videos?
Oh yeah, yeah.
Det var speciella videos.
Schweiziskt band eventuellt.
Ja, det tror jag.
Ja, mm. Elektronisk, mm. tidig elektronika. De hade speciella videos.
Ja.
Det var Yellow.
Ja, men som du säger det med att det var olika videos med att antingen stora med bara spelade. Det var ju oftast kanske också att det var budget. Ja. Att de hade inte råd med mer. Men sen fick de lite mer budget och blandade de in lite handling emellan spelandet. Mm. Och sen var det ju hela videon ibland som var en story, men det var något speciellt med hur de utförde. Till exempel Aha, Take On Me.
Ja, den är
som
bra.
Kör den här, vad kallar man det? Målande, de målat skiss, upp allt, skissar, ja precis, men det rör sig stop motion-aktigt på något sätt i skissformat, den här jakten mellan han och tjej och någon gubbe på
in motkyken. I spegel va, eller tar in,
men det var något helt, det var något helt nytt
alltså, ja, det hade man inte sett förut.
Nej, och så Peter Gabriel Sledgehammer som vi redan har sagt, det var ju helt nytt det med, så det är inte undra på att de här lever vidare, det var ju saker som verkligen slog oss som en Sledgehammer i huvudet. Så att de sitter ju stenhårt. Och sen Michael Jacksons Thriller är ju också där, såklart. Ja. Just med det här med utökade med danserna. Och det är ju också en story. Han går ut med sin tjej och så jag är inte som alla andra. Och så, nah, det är ingen fara. Jo, fast jag har ett litet problem, jag är en varulv. Och det blir ju, den var ju läskig också.
Ja.
Han hade ju flera problem än så.
Ja, och, ja det hade han ju. Också en helt annan podd. Men han gjorde mycket väldigt bra musik.
Mm. Och han startade ju där med den, det var ju liksom med skräckfilmstema lite där, för jag vet att Bark at the Moon är ju lite i samma med Ossis.
Just det.
Ja. Mm. Så det var ju lite populärt. Det måste ju ha kostat pengar dock.
Ja, det tror jag.
Jag trodde att den Thriller var den dyraste, men du säger att Sledgehammer är den dyraste.
Nej,
eller, utan att, nej, mest
det blev Scream. Senare videos,
Scream med Michael Jackson och Janet Jackson just är ju den dyraste. Mm.
Men sen, mest sedda?
Det är Sledgehammer.
Är det så?
Ja. Mm. Sen är det lite oense om allting som kommer efter det, men Smells Like Teen Spirit, Cyndi Lauper's Girls Just Wanna Have Fun.
Mm.
Ja, vad kan det vara mer som är där på toppen? Sen var det ju en period där innan grunchen tog över, eller samtidigt egentligen, när Guns N' Roses också började med det här med att de körde videos som hörde ihop lite och långa videos.
Fortsatte i nästa, det blir som flera avsnitt.
Ja,
det är lite som ICA.
Ja, precis. ICA-stig. Mm. Det är ju det dagens MTV.
ICA-Axel.
Det här är ju den enda gången som Guns N' Roses kommer jämföras med ICA-stig också.
Mm. Ja,
första gången är det i alla fall, hoppas jag.
Men inte sista.
Nej, det är inte sista. Nu är det, kommer det vara stående i musikpodden 1, 2, 3, 4. Det kommer inte bli mer Beatles i den, utan det blir ICA-stig och Guns N' Roses.
Ja. Nej, jag fick en liten lista här som är mest visade videos. Där stod ju då att det var Thriller, men det kanske inte stämmer då. Men andra som var väldigt sedda, det var ju Vogue med Madonna.
Just det.
Och det var ju då Walk This Way, Aerosmith, Run DMC. Sweet Child of Mine förstås. Ganska bra video tycker jag. Jag gillar inte Guns N' Roses, men jag vet att jag gillar den videon. Och Addicted to Love gick ju också med Robert Palmer.
Ja, just det.
Den var ju, såg man ju jämt ett tag.
Ja. Där har du de låtarna som var ledmotiv till filmer, storfilmer. När man fick se glimta från filmerna. Brian Adams, Everything I Do. Ja. Det var ju liksom, då fick du se glimta från filmen då.
Just Robin Hood. Det var ett drag, ja.
Var det Robin Hood-filmen? Eller?
Ja, Robin den första.
Just det.
91, Waking Up the Neighbors. Ja. Där var ju många singlar. Och det var ju MTVs storhetstid också. Där har vi ju liksom Can't Stop This Thing You Started. När bandet står och spelar och de gungar och grejer. Mm. Och som du sa, Everything I Do I Do For You, sa du va?
Storhet, ja precis,
sa det, ja.
Ledmotivet från.
Ja, men det var ju mycket där. Och sen, för att gå vidare från den, så har du ju till exempel Meatloaf, när han har I Would Do Anything For Love But I Won't Do That. Den är också så här, för mig, en av låtarna som definierar den tiden.
Ja.
Den gick hur mycket som helst. Mm. Där snackar vi lång video.
Ja, det var det. Lång låt.
Lång låt, lång video. Men den dyker på radio för ett tag sedan. Och jag blev så här, vi stannade bilen, vi skulle gå ut, vi skulle gå och handla, och den gick igång och det hade gått en minut av den. Och jag stannade och sa, vänta lite, jag vill lyssna färdigt. Det var länge sedan. För jag blev så här, fan, det här var länge sedan. Jag kunde ju lyssna färdigt sen, men jag kände att nej, nu vill jag höra färdigt den komplett. Mm. Och det är fan en jävla bra skapelse av låt alltså.
93, inte sant?
Ja, du är ju vårat orakel när det gäller 90. Årtal, så det sitter säkert där.
Men du, då får jag bara tipsa en liten side här. Det finns en annan låt på skivan som är ännu bättre, som heter Rock and Roll Dreams Come True.
Ja, den är också fin. Den är också fin. Mycket sånt. Jag tänker så här. Om MTV aldrig hade funnits då, hur tror ni att det hade sett ut med vårat musikupptäckande då? Om vi skippar MTV helt, var hade ni varit idag?
Jag tror att våran syn på 80-talet hade nog varit väldigt annorlunda. Mm. Om det inte hade varit det här visuella som jag har stannat kvar i minnet hur 80-talet är och var.
Och ja, och jag tror att många band som fick stora hitlåtar på 80-talet faktiskt inte hade fått dem, för att de fick dem på grund av MTV. Mm. De fick en många band som kanske fanns under 70-talet och hade sina hits och var på väg utför. De fick en ny revival när MTV kom.
Och många rensade säkert ut också som inte hade den visuella looken.
Mm. Vi hade ju blivit mer, vi hade ju fått det mesta från tidningar då, liksom okej för oss i Sverige, kanske Kerrang och Hit Parade i USA, det är ju där det visuella hade kommit ifrån om man bortser från tv-mediet då. Mm. Så då hade det varit tidningar mer, jag tror att tidningars försäljning hade nog varit ännu större då, om det bara varit därifrån.
Och så hade ju säkert radion då skapat fler kanaler, ja, som kunde rikta in sig på specifika, eller mer program i alla fall, som, alltså det hade säkert kommit en Headbangers Ball på radion. Mm. Alternative Nation på radion. Så hade man suttit där och läst sin tidning samtidigt såklart.
Mm. Mm. Och inte haft några axelvaddar kanske. För jag tänker att MTV säkert påverkade modet.
Absolut.
Ja, det är extrema. Jag övertygad om.
Men en sak som jag tänker jag måste ta upp som ändå lägger frö till hur MTV utvecklades sen. Att redan 87 så startade de ju en game show som heter, vad den heter, The Record eller någonting, en game show. Och den fick ju extremt mycket tittare. Mm-hmm. Remote Control heter den. Remote Control.
Just det.
Och helt plötsligt så gick man ifrån, alltså det här 87, det var ändå storhetstiden, men ändå så visade det sig att det här la liksom ett frö till att de skulle diversifiera sig, för den fick extremt mycket tittare och blev väldigt populär, den här game show. Jag såg den aldrig, utan det är något jag fått reda på i efterhand, att redan där så gjorde de någonting annat som fick en ny och jättestor publik.
Men det var större i USA, tror jag. Remote Control.
Ja.
Det var inte så mycket här.
Nej.
Men här hade
var
vi
också, störst.
Ja, det var det. Men här hade vi sett Total Request Live. Alltså de hade ju sån TRL, blir det ju. Och liknande, så man kunde rösta. Då kunde man vara med, eller önska. Mm. Och också. Sen blev det mer tv-shows. Alltså vi har redan snackat Headbangers Ball och grejer. Mm. De nischade sig lite mer. Vi hade Yo! MTV Raps.
Just det.
Vi hade Beavis and Butthead såklart. Tabbes favoritprogram.
Men du, innan Beavis and Butthead, för de var ju lite som programledare, va?
Ja.
Ja. Men kommer ni ihåg den här Max Headroom?
Ja.
Var det också på MTV eller var det någon annan,
jag tror det var,
kanal?
De som, jag tror det är så här, nu, det här freestyle jag på, det får ni rätta om det är fel. Men Max Headroom, de som regisserade den, tror jag sen fick uppdraget att regissera Super Mario Bros-filmen.
Jaha.
Och det är den största slakten i populärkulturhistorien. Det är en helt annan podd, men jag vill bara säga att det kan vara så.
Ja.
Apropå det.
Men han var ju någon slags digital programledare, Max Headroom. Mm. Och hade med lite så här tics.
Ja. Precis. Ja. Mest ett stort huvud, eller?
Ja, precis. Mm.
Det var jättekonstigt.
Ja, jättekonstigt var det. Ja.
Men det kom ju ett annat fantastiskt program med MTV också som vi har mycket att tacka för. Och det är ett program som heter MTV Unplugged.
Där kom
det.
Där drog vi ju proppen.
Nej, där drog vi ju proppen.
Skogsberg väntar hela
tiden.
Det
här måste vi snacka om.
Ja. Allt annat har varit side notes. Ja. Nej, men vi är på MTV Unplugged. Och det är, här blev det såklart att kunna se konserter på tv. Mm. Det är ju fantastiskt. Härligt. Det kunde man ju kunna göra till och från innan. Men här
och
var det ju,
och det var ju bra ljud också. Det var man ju inte så bortskämd med.
Nej, det var ju svinbra ljud. Men det coolaste var ju att du fick ju se band i andra settingar. Du fick höra dem på ett annat sätt. Mm. Som man inte trodde att... De hade inte tänkt på de banden på det sättet. Och det visade sig vara ett genidrag. För det var ju en hel del konserter där som är väldigt minnesvärda.
Mm. Verkligen. Pearl Jam har ju gjort det. Det som de gör där är ju fantastiskt, tycker jag. Det som har kommit lite i skuggan av Nirvanas då, men minst lika bra, tycker jag.
Jag minns ju Tears in Heaven och Layla med
Clapton.
Med Clapton som snurrar väldigt, väldigt mycket. Och när jag tänker på MTV Unplugged så tänker jag på de två låtarna. Mest av alla, tror jag. Förutom Nirvana. Ni kommer säkert ihåg, de snurrar ju jätteofta.
Ja, på något sätt så på nytt födde de i hela hans karriär.
Ja,
genom MTV Unplugged. Jag upptäckte ju honom via det också. Farsan hade MTV Unplugged-skivan med Clapton. Och det är hans låtar på helt annat sätt än vad ni var ni. Mm. Och han är en jäkla gitarrist alltså. Mm. Älskar. Alltså, jag försökte lära mig att spela gitarr mycket tack vare den också. Det var ju dumt att börja där, kände jag. Kunde ju tagit något enklare. Nirvana eller någonting. Men nu valde jag Clapton där.
Och Paul McCartney gjorde ju MTV Unplugged också och släppte en skiva. Mm. Det var för mig såklart väldigt kul att få se McCartney i det sammanhanget.
Jag kommer inte riktigt ihåg den. Jag kommer inte se inte den framför mig.
Det är samma
mig.
Här. Jag vet att det finns.
Mm. Absolut.
Men körde han lite udda låtar då som man inte hade kört på länge exempelvis?
Ja, men det gjorde han. Jag kommer inte ihåg exakt vilka låtar. Men jag minns att han körde i alla fall den här... Han körde lite sådana här gamla rockklassiker. Bapalula och sådana här saker. Blue Moon of Kentucky. Och sen körde han lite... Beatles-låtar, We Can Work It Out och She's a Woman och And I Love Her och lite Blackbird och sånt där. Men en och som man i alla fall outade det som då, den första låten som man någonsin skrev, I Lost My Little Girl. Det är ju ingen Beatles-låt eller så, utan det är bara någon sån här som han hade liggande i byrålådan, och den framförde han live första gången. Det har han gjort så här som en liten skojig grej sen i efterhand också. Men 91 släpptes skivan. Jag kommer inte ihåg vilket datum det framfördes.
Det är många av de här som har släppts efteråt också, va?
Ja.
Som inte släpptes då, kanske.
Ja, det har nog...
Jag vet att Stone Temple Pilots gjorde en väldigt bra Unplugged. Den har ju släppts på senare tid. Mm. Den är riktigt bra också.
Jag kollade mycket på Bryan Adams. Han släppte en. Och han var ganska smart, för han släppte... Han spelade en helt ny låt där. Som sen släpptes som singel och blev en liten minisuccé. Vilket gjorde att det lockade folk till att köpa MTV Unplugged-plattan såklart också. Back to You tror jag den heter. Det lyssnade. Jag växte upp väldigt mycket med Bryan Adams och Bon Jovi och allt det här tack vare MTV. Mm. Det är ju helt min... Alltså man var ju som mest mottaglig just där. Mm. Så att det hängde med. Sen Oasis gjorde väl en, Skoge?
De gjorde en, ja. 96 tror jag det var. Ja. 96. När Liam står på balkongen över och häcklar Noel, för Noel får ju sjunga.
Han
häcklar honom.
Ja, det ser jag framför mig nu. Är det därifrån alltså?
Ja, 96. Så okay. Noel fick ju sjunga. Han gör det bra också, men han har ju en annan röst.
Ja. Varför fick han sjunga då? Eller vad,
alltså, enligt Liam, jag kommer inte exakt ihåg hur det var, men när I showed up with a sore throat. Alltså sur hals liksom. Typ så här, så står han och röker och dricker där uppe. Så här. Det är väldigt så här, tidstypiskt liksom, hur det var på den tiden. Men deras framtiden är jävla bra också. Har du bra låtar så låter de bra på en gitarr. Och Roxette har gjort också en Unplugged.
Ja, precis.
Ja, just det.
93. Så att det är jävligt kul att de... Kiss gjorde en. Som blev väldigt känd när de introducerade Ace of Peter igen. Liksom.
96 va?
95.
95.
Ja. Ja, just det.
Det är nog min favorit tror jag utav alla.
När de tar upp originalmedlemmarna där första gången som members of the family eller vad det är de säger. Exakt. Introducerar dem.
Ja, det var stort.
Men också att de gjorde sina låtar. Jag tycker att låtarna de valde gjorde sig väldigt bra akustiskt. Sen gillar jag att de visar lite humor också. Mm. När de körde, är det Domino de kör? När han kör lite, de kör lite country.
Nej, han kör God of Thunder.
God of Thunder är det.
Dung, 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 dung.
God of Thunder.
Man har grown up in the hills of Tennessee.
We were very friendly with the barnyard animals.
Ja, det finns ju, på den officiella släppet då, så är det ju vissa låtar, men det finns ju fler de spelar in. Alltså det finns ju låtar som inte kommer med på skivan, säkert dubbla antalet. Så. Men har inte de... Gjorde inte den mest sedda, är inte det den som Robert Plant gjorde?
Ja, den Unleaded.
Ja, är inte det den mest sedda?
Jimmy Page och Robert Plant.
Ja.
De gjorde ju inte Unplugged, utan de gjorde ju... Fast det var ändå under samma liksom, titel.
Ja, det var samma koncept.
Liksom. Och det var väl då de startade igång sin liksom, solo. Mm. De gjorde ju flera plattor sen.
Just det.
Ja, det var otroligt bra också. Finns också som skiva.
Mm.
Coolt. Ja, men det hör ju, MTV står ju, vi står ju till skuld. De har gjort väldigt mycket åt oss. Sen kom ju 90-talet och det breddade sig ganska mycket.
Mm.
Nu blev det inte bara det här. Alltså 80-talet var ju mycket pop, det var mycket rock, det var hår metal, det blev grunge. Och sen 90-talet, det breddade sig väldigt mycket med alla band och genrer som kom till det. Vad tänker ni på 90-talet när ni tänker på MTV? Och då skippar vi början då med det vi har snackat om, Guns och Pearl Jam, Nirvana och det här.
Prodigy, tänker jag på.
Prodigy, ja.
Ja, den videon. Han, det var ju väldigt stort och populärt, vet jag.
Ja, alltså brittiska Prodigy som körde sitt Firestarter. Dans, ja. Dansanta. Alltså, Firestarter, Breathe, ja. Smack That Bitch Up, skivan Fat of the Land var jättestor. Åkerlund producerade musikvideos och Keith Flint och han var nu han dansaren hette som var som var ansiktena utåt för det här bandet. Det var ju något helt nytt.
Ja, det
jag håller med, för mig är det också en stor del. Liksom. Det är inte så här min musiksmak så, men jag tycker att de satt ett jäkla avtryck och det är ett coolt avtryck.
Ja, det blev ett ytterligare milstolpe i deras historia. Ja.
Och MTV blev ju också flera olika avknoppningar. Man hade ju en MTV i USA och en i England. Mm. Sen fick vi egen i Sverige, det kommer inte jag ihåg, eller om det var en nordisk kanske.
Ja, det var nog nordisk skulle jag kan tänka mig. Men det blev väl precis som du säger, på gott och ont så. Det blev ju mer från de nordiska länderna och mer från Europa, men det blev mindre från USA. Vilket jag tyckte var himla tråkigt, så jag lyssnade på väldigt mycket amerikansk musik. Mm. Så att jag såg ju detta mer, fick läsa om det på nätet och sen när senare då, det här kom en helt annan del för mig när det gäller musikvideos. Jag har alltid älskat musikvideos och satt och letade på såna här servrar och folk som delade med sig videos från USA och som inte fanns här. Mm. Fick man liksom smyga och ladda ner och, för att få tag på dem. Och det blev som en sport nästan att hitta de här. För jag vill ju ha videoserna med mina artister. För skivorna kunde jag köpa. De kom ju ofta hit även om de var svåra att få tag på. Så att jag satte med en liten hårddisk och laddade ner de här. Och jag höll på i hur många år som helst. Och det vet ju du, Skogsberg, som när vi hade fester så hade jag oftast, om inte alltid, med mig en nybränd skiva med videos från sånt jag hade hittat som jag satte på som gick i bakgrunden då på festen. Mm. Så att det var inte alltid musik från skivspelare, utan det var ofta, jag hade en DVD som gick så, som jag också hade designat lite ut eftersom vilka som kom. Precis. Så alla skulle få något göttigt. Så.
Det här plus gillar lite vi. Nytt. Det är nördigt och gött.
Ja, nej, men det
är alla sitter på YouTube och så hade du gjort en lista, eller en lista med massa videos på en CD.
Jag var YouTube. Alla.
Du var YouTube, ja.
Det är ju motsvarigheten till våra VHS-band då.
Ja, precis. Ja. Men det är inte riktigt samma sak idag att komma med en
VHS-band.
Nej, men en spellista på YouTube kanske.
Det borde vara.
Det borde det
så
vara.
Jag hade bara 2 dagar sedan nu så träffades jag och en vän hemma och vi satt och man dricker några öl, tjötar lite och det är YouTube i bakgrunden och man kastar sig mellan musikvideos, små klipp och allt möjligt och det är ju nästan samma sak bara att vi freestylade här nu då. Men det skulle lika gärna kunna varit lite förberett sådär, att man har byggt en gemensam där det ploppar upp. Åh, det är ju den. Man slipper sitta och söka. Mm. Det är inte dumt heller. Nej. Det är som jag brukar göra när man ska på roadtrip. Då brukar jag starta en spellista och så de som ska med får fylla på med låtar och sen drar vi den på random och så får vi se vad man upptäcker för gött och sen, ja, här är min låt, gött, det här heliga och sen, ja, vad är det här? Ja, det är en låt jag har till och så berättar de om den. Mm. Så det
är bra.
Man har mycket att vinna på det. Mm. 90-talet då? Mer?
Jag kan väl säga att jag tappade nog MTV lite där på 90-talet. Efter grunge-vågen så kände jag mig lite färdig och det blev ju mycket andra program också.
Ja, tyvärr.
Vad de nu heter allt, som inte hade så mycket med musik att göra.
Nej, det blev ju förstört av reality-program. Det var väl där det föddes det riktiga, så här, real world.
Det var ju det första stora.
Ja. Det var inte riktigt min grej, kanske. Det var kanske fel generation också där, kanske. Ja, nej, det var inte riktigt min.
Även om det var kanske vår generation så var det inte något som satte sig. Jag tycker det förstörde jättemycket. Mm. Och det blev ju mer och mer. Till slut var det ju nästan bara reality.
Osborns.
Ja, det såg man ju förstås. Mm. Det kunde man ju inte låta bli.
Nej, det var ju något roligt med att se det där.
Ja, det var det ju faktiskt.
Ja, även om man kan tycka lite, det är klart att det var stageat och sådär.
Jo.
Vilket det var ju alla de där. Men,
och nu för tiden kollar ni på Wahlgrens värld som ersättning. Det är samma sak.
Mm, faktiskt, det är inte så, det är nästan samma.
Ja, det är också enda gången jag kommer nämna Wahlgrens värld i den här podden.
Mycket hundar som skiter överallt.
Min dotter blir glad nu, för jag brukar få se det när hon sätter på det.
Ja, men det är ju samma sak egentligen. Ja. Det är ju så här, fast hon har väl aldrig riktigt varit stor så. Hon är ju mångduktig och sådär. Nej, vi stryker henne. Vi går från något ännu roligare till Jackass.
Hi, I'm Johnny Knoxville. Welcome to Jackass.
För det var ju något som också såhär, det hade inte med musik att göra, men det gick på MTV och det gjorde så att nytt folk drog till MTV också. Mm. Det var inte för alla heller, men det var ju något over the top som man inte hade sett förut. Folk som gjorde stunts och skadade sig för nöjes skull och för andras nöjes skull.
Käka leksaksbilar.
Mycket kundvagnar, va?
Käka gjorde de inte, va? De tryckte upp den i rullgrädan.
Ja, så precis, exakt. Ja. Och det där, jag vill inte säga det.
Nej, vi, jag tar den. Det där, alltså, vi som jobbade på Magasin 15 jobbade ju jag och vår kollega Thomas då och jobbade med filmverksamhet som filmpedagoger. Och det var ju hopp. Löst. Alla som kommer, vi ville ju att de skulle skapa kortfilm. Mm. Men då skulle de göra Jackass-filmer.
Mm.
Men vad, hallå, vi gör ett manus här och vi skulle liksom vara pedagogiska och förklara. Men
och ni hade inga försäkringar som täckte det här.
Nej. Herregud.
Nej, jag förstår. Alla skulle göra sådana på den tiden. Det satte tyvärr djupa spår.
Mm.
Nej, men jag kan fatta också, Lars, varför du tappade också. För det som kom mycket var ju sådana här och Eurotechno och Europop. Det var plojpop mer.
Mm.
Vi fick alltså Aqua och alltså de här pop-pop-dänger, men som skulle vara löjla sig lite mer sådär. Vi fick ju alltså hela den här Eurodance-vågen med Snap, Two Unlimited, E-Type, Culture Beat, Delight var ju 80-talet visst.
Flex.
Flex? D-Flex?
Nej, Flex tror jag de heter. Flexible. Ja, det är en sån här som jag kommer ihåg.
Att den satte sig på 90-talet. Det är det du tar med dig från 90-talet.
Jag nämner det för att jag har en kompis som påstår att det är världens bästa låt. Men ja, jag ska inte outa det här nu, Jonas.
Spännande.
För sent.
Det kanske vi kollar upp. Nej, men sen var det ju så här, pojk- och flickband tog ju över. Inte Lars grej. Det var därför han lämnade och lyssnade på sina skivor istället. Och satt bitter och tänkte det var bättre för redan på 90-talet.
Lyssnade på grunge bara, gjorde jag.
Skogsberg, var det mycket pojk- och flickband?
Ja, det var det ju. Inte för att jag följde det så mycket, men det gick inte att undvika.
Nej.
Det var ju hela tiden. Boyzone, Westlife och allt vad de nu heter såklart.
Backstreet Boys.
Men jag är helt enig med Lars där. Runt 2000, där, tror jag, om jag liksom försöker tänka efter vad, när man började kolla mindre på MTV. Jag kommer ihåg den där showen som var den där Nick and Jessica, någonting när de skulle gifta sig.
Ja, det är ju hon, Jessica Simpson, och Nick från gruppen 93 Degrees.
Det var liksom så,
det där har jag missat.
Är det här? Ja, men jag har inte missat någonting, men det var ungefär då jag tänkte att okej, det blir mindre och mindre musik och det här är ersättningen. Alltså, nej. Så att jag började falla ifrån runt 2000 också, tror jag. Och så blev det ju de här Single Out, det blev ju massa datingprogram och vad heter den här showen som var så sjukt populär, som gick hur länge som helst. Ridiculousness. Kommer du ihåg den?
Nej,
Ridiculousness. Ja, det var en sån en gubbe som presenterade en massa videos.
Ja.
Så här, ridiculous videos.
Men var det någon musik kvar i slutet av
Jo, men det
MTV,
var ju, eller? Men det var ju väldigt lite.
En liten del, ja.
Ja.
Det var tyvärr. Sen får man väl säga så här, MTV började ju dö där såklart. Ja. Men musikvideon dog ju inte för det.
Nej.
Tack och lov. För efter 2000 och framåt finns det fantastiska musikvideos. Problemet var bara att du fick ju gå till slut sen och YouTube för att hitta det. Men det finns ju hur mycket bra som helst. Alltså jag har ju några, det jag kollar på mest liksom, det är från 2000 framåt där. Men det är ingen som vet om det, för att man måste ju söka upp det själv. Eller följa artisterna så.
Och sen kom det ju på lite andra kanaler. Det finns ju en systerkanal, VH1 heter den, va? Och sen hade vi våran svenska ZTV. Där var ju en hel del musikvideos.
Oh ja, ZTV är väldigt viktig skulle jag säga för mig. Som älskade på den tiden, på 90-talet, svensk pop. Alltså när Wanna Dice och This Perfect Day, Brain Pool och alla de här.
Ja.
Hade jag aldrig kunnat se annars, för sånt gick ju väldigt sällan på MTV. Vissa gick ju sådär, men de grävde ju mer i de här mindre banden i ZTV, släppte in dem.
De har precis börjat att sända nu en ZTV-dokumentärserie.
Jajamän, den ligger på kön hemma.
Ja, det var faktiskt kul att se. Det var ju rena Vilda Västern där i början. De visste ju inte någonting.
Nej, och det är väl lite det som är det roliga också, att de inte hade någon koll på vad de gjorde i början och fick fria tyglar.
Ja.
Det var väl Schiffer som höll i det i början. Och jag vet att först gick det väl så här någon timme på kvällar, om jag inte minns fel. Och sen gick det på nätterna och då satt de bara lät de bara kameran stå på medan de festade och grejer. Ja. Sen var de kvar på morgonen och kom dit. Och det var det som var sändningen. Sen blev det lite mer upptid såklart. De har ju fantastiska program, Knässet och just att man kunde se andra musikvideos där. Så att det här knarkade man.
Mm. Ja, den ska jag fortsätta att se den serien.
Tänk att få vara med där och starta upp det. Vad roligt man skulle ha haft.
Men det var lite sådär närradiokänsla.
Ja.
Ja.
Men hur hade du gjort det idag då, Tabban? Du hade startat ZTV idag. Vad hade du får inte nämna bitar nu, men vad hade du gjort?
Ja, men det är ju det vi håller på att göra med podden.
Bara massa progg.
Man hade bara sett er sitta och prata.
Ja, det räcker.
Ja, absolut.
Ja, nej, jag vet inte. Jag har inget bra recept, tror jag, att komma med här.
Men jag tror att det som är tidens tand är väl att saker och ting är mer nischade. Så MTV var ju liksom brett, skulle vara brett och liksom allting skulle vara med där. Mm. Så är det ju inte längre, utan här hittar man sin egen lilla kanal eller podd som passar en själv. Det är väl så det är nu för tiden. Mm. Kanske därför som det har dött ut också, MTV.
Ja, men hur tror ni? Precis. Men om ändå MTV skulle funnits idag så som den var när det var som bäst. Tror ni det hade funkat? Tror ni folk hade tittat på det? Hade det gått i bakgrunden hemma? Eller är man för liksom bekväm att när jag drar på min Spotify eller ja, vi som lyssnar på skivor drar på oss det. Hade man dratt på det bakom? Hade det finns någon mening att ha MTV idag? Även om det är sitt esse?
Förmodligen inte på samma sätt. Det finns ju en anledning till att MTV gick igenom förändring. Det är ju som alla företag förändrar sig för att hålla sig relevanta. Se vad som funkar. Det är ju inget konstigt.
Nej, men jag tänker om vi säger att de fortfarande då hade det hade funkat jättebra. Men hade ni tittat på det?
Jag tror inte det.
Jag tror inte det. Idag har man för mycket valmöjligheter med internet och allting.
Det är så många också, så att det, alternativ. Liksom.
Jag väljer precis blir det jag vill ha istället.
Ja, allting blir ju skräddarsytt för dig också. Ja. När man tittar på YouTube. Det är liksom MTV, då får man vänta för länge tills man ser någonting som man gillar.
Mm. Jag vill se den här videon nu. Ja, men den sänds under ett program 8:00 ikväll. Gå in på YouTube. Ja, men jag kan se
ladda VOS.
Ja, jag laddar VOS.
Ja, ladda VHS är vi inte sugna på med. Det har vi gjort. Kassettbanden har vi spelat in tillräckligt. Så där är vi nöjda. Ja.
Kommer vi ihåg några specifika programledare som vi minns?
Vi pratade ju om Dee Snider förut. Att han var ju med i någon föregångare till Headbangers Ball.
Ja.
Det hette ju då Heavy Metal Mania, tydligen. Och det var 87 då. Sen blev ju det Headbangers Ball efter ett tag. Med Vanessa Warwick och...
Ja, men hon med silvrigt långt hår.
Ray Cooks kom jag ihåg.
Ja, från Storbritannien. Mm. Ja, han var grym.
Han var ju...
Han var från början väl?
Ja, jag tror det. Och han var ju väldigt mycket ansiktet utåt.
Ja.
De blev ju nästan lite kändisar också, de här programledarna.
Ja. Men han var rapp och härlig. Ja. Sen fick vi ju... Vi hade väl... En eller två svenskor också, va?
Ja, ja. Rebecca De Ruvo och Ulrika Nilsson.
Just det. Ja.
Jag kommer inte ihåg vilka program de hade. Om det var något så här, vilken typ av program de var programledare för. Men Rebecca De Ruvo kommer jag absolut ihåg.
Hon var typ VJs kanske?
Ja, precis.
Ja, det var de. Men vilken typ av musik de presenterade.
Ja, precis. Sen fanns det någon som hade MTV News, Steve Blame. Det ansiktet känner jag igen. Eller så ser jag framför mig.
Ja, den trailer här. MTV News. Mm. Den kommer man ihåg.
Precis, jingen.
Ja.
Man har en annan jingen som var kul. Den där. Music. Non-stop. Music non-stop heter den. Den var ju fantastisk.
Vad snyggt du gjorde.
Paul Young var någon som hette också en programledare.
Det var en artist, va? Paul Young. Men, ja, men han är också något.
Heter han inte Paul?
Paul King!
Paul Young, ja, Paul King då. Men det var också en som man kommer ihåg. Han och Ray Cooks, de minns man ju.
Mm.
Paul King.
Precis.
Vad heter han som var också med i Headbangers? Det är väl han som har skrivit alla de här böckerna, va? Om Black Sabbath. Var inte han med i Headbangers Ball? Mm. Är det någon som kommer ihåg?
Nej, jag är dålig på just vilka som var med i Headbangers Ball. Jag bara tittade på musiken.
Det var ju Vanessa Warwick och så var det han. Vad nu heter. Ja, det får vi återkomma till. Vi sitter här och killgissar.
Ja, nej, men det betyder ju också att vi har kommit till en sorts ände, skulle jag säga. Och det är ju det som MTV också har gjort. Faktiskt den 31 december 2025 så stängdes det största som fanns kvar egentligen av MTV ner. Mm. Det finns ju små kanaler kvar liggandes lite här och där i några i länder och sådär. Men overall så är det väl i stort sett dött nu. Visst, den var väl döda egentligen vid 2000-talet som vi sa när reality tog över. Mm. Men nu är det väl ändå på riktigt att nu har de stängt ner det största de har. Så att rest in peace MTV. Vi hade en väldigt fin tid. som påverkar oss alla väldigt mycket på olika sätt, kanske mer än vad man tror ibland. Vi var ju även inne på att även hur man klär sig, kanske hur man pratar, och vi lärde oss ju, alltså i och med att man tittar så mycket på det, så lärde man sig ju engelska väldigt tidigt också på ett bra sätt. Man, allt var ju på engelska.
Och det var ju faktiskt något som den här MTV Nordic, den nordiska delen av MTV, där valde man att inte ha det så här på svenska eller finska eller norska eller så där, utan man var ganska bra på att förstå engelska, och man lärde sig lite. Andra länder hade kanske sitt språk mer än vad vi hade här i Norden. Jag tror att vi var en av de första som hade engelskspråkig.
Ja, men det var väldigt smart.
Det var smart, tror jag.
Ja. Nej, men vi har mycket att tacka MTV för, men nu ska vi tacka någon helt annan. Åh, det är er som har lyssnat, för idag så är vi två gäng som tackar för oss idag. Det är Geekpodden, Magnus Sörensen,
Magnus Skogsberg.
Det är också Musikpodden 1, 2, 3, 4,
Torbjörn Tabbe Jackson,
Lars Berger.
Tack för att ni har lyssnat. Ha det riktigt bra, och glöm inte av att lyssna på både Geekpodden och Musikpodden 1, 2, 3, 4. Vi finns alltså där poddar finns, på Spotify, vi finns på YouTube, Facebook och alla andra roliga ställen där ni kan hitta. Så hörs vi om något helt annat en annan vecka. Ha det bra. Hej!
Hej då! Hej, hej, hej.